Podplay.
Låginkomsttagare, lågutbildade och utrikesfödda är starkt överrepresenterade bland de som dött i covid-19 i Sverige. Personer födda i andra länder än Sverige drabbades också mycket hårdare i den första vågen än i den andra. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Ja, Studio DN handlar idag om covid-19 och vilka som drabbats hårdast av sjukdomen i Sverige. Och vi har med oss DNs reporter Kristoffer Örstadius. Välkommen.
Tackar.
Och du, nu är det lite mer än ett år sedan vi hade det första dödsfallet i covid-19 i Sverige. Den 11 mars 2020 avled en 70-åring i Stockholm och nu har omkring 13 000 personer dött. Och du har varit med och tagit fram statistik. Vilka faktorer har ni sett öka risken av att dö av covid-19?
Ja, men om vi tittar på den enskilt viktigaste faktorn så är den kanske inte så överraskande. Det är åldern. Men vad jag ändå är överraskad över när det gäller åldern är att den här dödligheten i de högre åldersgrupperna är så otroligt mycket högre än dödligheten i de lägre åldersgrupperna. Det är otroligt stora skillnader. Så åldern är en sån. Andra viktiga faktorer är inkomstnivå, utbildningsnivå och som du själv sa där, utrikesfödda, särskilt vissa länder, också kraftigt överrepresenterade. Men om man ska titta på den enskilt viktigaste faktorn så är det åldern.
Mm. Hur gjorde ni den här undersökningen som ligger till grund för alla slutsatserna ni har dragit? Som vi ska prata mer om slutsatserna alldeles strax, men hur gjorde ni?
Men det bygger på data från ett register som Socialstyrelsen har som kallas för dödsorsaksregistret. Det är nämligen så att när en person dör i Sverige så registreras dödsfallet i dödsorsaksregistret med uppgift om vad det var för någonting personen dog med eller av. Och då har vi tittat på alla som dog i covid-19. Sen är det Statistiska centralbyrån som hjälpt oss här att ta fram då data på inkomst, utbildningsnivå, födelseland och så vidare. Och så har vi gjort analyser på det här då och kan visa hur dödligheten ser ut i olika åldersgrupper, olika inkomstgrupper och så vidare. Och det är på så sätt som vi kan dra de här slutsatserna.
Mm. Statistik är ju krångligt. Det finns många faktorer att ta hänsyn till. Går det verkligen att dra några säkra slutsatser av den här statistiken?
Ja, det tycker jag nog ändå att man kan göra. Absolut finns det svårigheter med att tolka statistik och sådär. Men vad som vi gjort är att titta på dödlighet i olika åldersgrupper. Det är nämligen just åldern stöker till rejält eftersom det är så otroligt mycket högre dödlighet i de äldre åldersgrupperna. Och till exempel om vi tittar på utrikesfödda är det en speciell grupp, för det är väldigt många mycket yngre personer än vad det är i gruppen inrikesfödda. Om man bara rakt av skulle titta på dödligheten i olika länder så sticker Finland ut väldigt, väldigt mycket med väldigt hög många döda.
Bland de yngre? Då, eller?
Precis, men då hänger precis, men sen när man kompenserar det, för när man tar hänsyn till åldern så finns det inte lika hög dödlighet bland personer födda i Finland, så, och det beror på att den finländska befolkningen är ganska gammal i Sverige, det är hög medelålder. Så vad har vi gjort då, att titta på åldersgrupp för åldersgrupp för att kunna dra mer säkra slutsatser av materialet.
Mm. Ja, det här med att man har då en högre risk när man är utlandsfödd, det kan ju vara lite vanskligt att dra slutsatser där, men om vi pratar om Finland till exempel, kanske även Jugoslavien och Bosnien, Herzegovina som ligger högt i åldrarna 0-59 år, är det en klassfråga? Handlar det om vad man jobbar med till exempel, eller?
Kan säkert vara en sån faktor, men vad vi även kan se är att när man tar hänsyn till olika faktorer som yrke, trångboddhet, område och andra liksom olika faktorer, så finns det ändå, kvarstår det ändå en skillnad mellan olika födelseländer, så att säga. Så att, och vad jag tror att det skulle kunna bero på, ja, dels kan det vara slumpen som gör att smittspridningen blir väldigt hög. Det är ju en speciell sjukdom det här, i och med att det smittar. Att den är smittsam. Det gör ju att så fort någon blir sjuk i en viss grupp, och så kanske de umgås med varandra i hög utsträckning och så vidare, så blir det liksom en förstärkt effekt av det här. Så kan man säga.
Så till exempel, jag tror att det var Nuri Kino som också jobbar som journalist, som nämnde att hans släktingar, som är då assyrier/syrianer i Södertälje till exempel, där fanns det en väldigt hög överdödlighet bland dem. Och det är väl också det som ni har sett här, att som, alltså, Syrien och Turkiet är överrepresenterade i åldrarna 60-79 och ligger skyhögt när det gäller i åldrarna 80+.
Ja, precis. De sticker ut jättemycket, så det kan säkert ligga någonting i det där. Och det har ju pratats om, men det är ju anekdoter, men det finns ju exempel på bröllop och begravningar och sådär som påstås vara stora smittspridningstillfällen. Så det kan ju vara en faktor till att det är vissa länder som sticker ut. Att det kanske är många som är födda i ett visst land, till exempel Syrien då, att man har träffat många personer och därför det förstärks de här siffrorna på grund av det, att smittspridningen blivit väldigt hög bland de som brukar umgås med varandra.
Ja, generationsöverskridande umgänge ska vi säga då, att man umgås både äldre och ända ner till småbarn. Okej, vi ska alldeles strax prata mer om statistiken och vad den visar. Vi är strax tillbaka. Ja, vi talar om covid-19 och vilka som har drabbats hårdast av sjukdomen i Sverige med DNs reporter Kristoffer Örstadius i Studio DN idag. Om vi tittar lite på statistiken som ni har tagit fram och som publiceras här i artikeln, sitter och tittar på staplarna här. En sak som man ser också väldigt tydligt är att män är överrepresenterade i alla ålderskategorier, verkar det som. Vad beror det på? Vet man det?
Jag vet inte om någon dratt någon säker slutsats där, men och det är ju inte redan i Italien, när det var den första stora vågen där i februari-mars, så var också supertydligt där att det var män drabbades i högre utsträckning än kvinnor. Och jag har inte sett några säkra slutsatser där, men initialt pratades en del om att rökning och sådär, att det skulle kunna vara en bidragande faktor, men jag vet faktiskt inte varför det sticker ut, men män sticker ut jättemycket när det gäller dödlighet. Det, utan tvekan är det så när man tittar på statistiken.
Ja, vi rullar vidare utan att dra för många långtgående slutsatser eller gissa, eller vad vi ska säga. Titta på låginkomsttagare här, 50-64 år. Och där har ni sett en tydlig skillnad i olika inkomstintervaller. Vill du berätta lite grann om just den?
Ja, men precis. Det är ju tydligt där att ju lägre inkomster, desto högre är dödligheten i covid-19. Och den är ju särskilt tydlig till exempel om man jämför de som tjänar 0 till 10 000 kronor i månaden och de som har en månadsinkomst på 30 till 40 000. Jättetydliga skillnader i dödlighet, där då den förstnämnda gruppen, de som tjänar 0 till 10 000, dör i betydligt högre utsträckning än övriga befolkningen.
Utbildning och inkomst, skriver ni också här, är stora markörer för hälsa, sjuklighet och död. Och ni har också konstaterat att även lågutbildade är överrepresenterade i er statistik. Kan du berätta något om det?
Ja, men personer, och då kan man titta på, det bygger då på data från Statistiska centralbyrån där det finns uppgifter om varje person i Sverige, vad man har för högsta utbildningsnivå, det vill säga vad man läst som liksom max. Om man tittar på de som har läst som max grundskola, så är det den gruppen också där det är som högst dödlighet. Både det här, ja, det hänger ju naturligtvis ihop, utbildningsnivå och inkomst, det är ju inga enskilda parametrar, utan allt hänger ihop naturligtvis, och även med de andra faktorerna också naturligtvis, men det är ju inget unikt för just, tyvärr, för covid-19, utan det är ju skillnader man ser i alla möjliga olika, ja, olika folksjukdomar, och så är det ju tydligt att personer som har låga löner, personer som har låg utbildningsnivå löper större risk för att drabbas av allvarliga sjukdomar och en större dödlighet. Det går ju bara att spekulera varför det är så med covid-19, men en förmodligen en säker slutsats man kan dra där, det är ju att det är ju andra yrkesgrupper i de här områden som kanske träffar med serviceyrken och så vidare, kanske träffar har större liksom, kontakt med fysiskt med andra människor och därmed utsätts för större risk.
Man kan inte jobba hemifrån helt enkelt.
Så vet vi att en sån faktor som rökning till exempel, man röker mer om man i personer som har lägre utbildningsnivå.
Det är statistiskt bevisat alltså, eller?
Precis, och att man har en allmänt liksom sämre folkhälsa eller många olika parametrar. Och det är klart att det gör ju att den här gruppen är särskilt utsatt när det kommer en sjukdom.
Så här. Ja, lägre inkomst kan ju innebära att man inte har råd att gå till doktorn eller tandläkaren och så, till exempel.
Till exempel, precis.
Ja, vi har pratat lite grann om överrepresentationen för utrikesfödda jämfört med inrikesfödda. Men det förklarar väl inte allting, eller hur? Kan det finnas underliggande sjukdomar, och visar den här statistiken någonting om sånt?
Just jag har inte haft tillgång till just vad de här personerna haft för underliggande sjukdomar, men Folkhälsomyndigheten har data om det här, och det har vi tittat en del på i den här artikeln. Och det finns ju ett antal sjukdomar, till exempel de personer som har olika leversjukdomar till exempel, eller olika sjukdomar på nervsystemet. Övervikt är en annan sån där faktor som också bidrar till hög dödlighet. Men måste ändå säga, även om man tar sjuklighet utan tvekan väldigt stor betydelse, men just åldern, den är det pratas mycket om det under pandemin. Folkhälsomyndigheten tjatar ju mycket om ålder, men tål att upprepas. Alltså, tittar man på den här statistiken som jag tagit fram, ålder är så otroligt mycket viktigare än vad man kanske trott. Jag visste det ju från början, att, och det, man har ju hört att ålder är viktig, men att den är så otroligt viktig som den faktiskt är, det var ändå en överraskning för mig. Alltså, 16 personer dog under 30 år. Det är en promille av alla döda. Så riskerna för covid-19 är alltså försvinnande liten för yngre människor. Det finns en risk absolut, men jag tycker att det ibland inte alltid framkommit i medierapporteringen och i den allmänna debatten att åldern har så otroligt stor betydelse.
Ja, vad sa du nu? Det är över 8000 personer som är, eller ännu fler, det är över 10 000 va? Som är 70 och uppåt som har dött.
Ja, jag har inte siffrorna här och nu, men det är en 70-75% något sånt där, som är över 80 år. Och när jag pratat med folk så är det tydligt att det sticker ut om man jämför med många andra sjukdomar. Sådär.
Ja, och då undrar man ju två saker här. Det första är ju, kommer det här att ändras i takt med att vi nu har fått fler och fler vaccinerade i landet?
Absolut, och det är ju ett av skälen till att de här siffrorna är så intressanta, för det betyder ju att eftersom vaccinationen har inriktats på personer som är, där är åldern liksom den viktigaste faktorn för när man får vaccin, Så det är ju, dödssiffrorna kommer ju, de kommer minska rejält nu här de kommande veckorna på grund av det här. Även om smittspridningen kommer vara lika hög kanske som den var innan. Den kanske kan ju komma en tredje våg som är ännu värre än våg 1 och våg 2. Men även om vi skulle hamna i en sån situation så är det ju uppenbart när man tittar på de här siffrorna att dödligheten, antal döda kommer minska utan tvekan. Det är ju inte samma sak som att problemen knippade med pandemin kommer minska. Det är ju värt att påpeka. Det finns ju massor med personer som hamnar på IVA till exempel, intensivvård, som är unga och utan underliggande sjukdomar. Så det är ju viktigt att komma ihåg att det är ju inget att leka med för unga människor, den här sjukdomen. Men just dödlighet och ålder, det är väldigt, väldigt stor förklaring till det vi ser.
Är det någonting i den här statistiken som vi kan använda för att lära oss någonting för framtiden här, eller? Vad tror du?
Det tror jag. Jag tror att skillnaden mellan den första och andra vågen där vi kan se tydligt, jag kommer inte ihåg om vi pratade om det, men den första vågen drabbade utrikesfödda i betydligt högre än vad den andra vågen gjort. Och det är möjligt att man kan dra slutsatser där, att man kanske var sen i kommunikation eller annat ut i de här grupperna, att det kanske var...
Eller sen med skyddsåtgärder kanske?
Sen med skyddsåtgärder, absolut. Så att jag tror utan tvekan att man kan lära sig mer av de här siffrorna.
Mm. Tack så jättemycket för att du var med i Studio DN, Christoffer Stadius.
Tack så mycket.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger, teknik Jonas Lindskog, Bauer Media, och jag heter Aminata Grutt.